En podcast från Aftonbladet.
Podcasten presenteras av Prisjakt. Jämför reapriser. All Black Friday på ett ställe.
Här ligger hotellet som polisen valt att stänga ner på grund av bordellverksamhet. Och det är första gången det händer.
Ja, på ett centralt lägenhetshotell på Södermalm i Stockholm har minst 1600 sexköp utförts på mindre än ett år. Det beskrivs som ett diskret hotell, ett vanligt lägenhetshus i tegel. Det finns ingen reception, ingen personal, ingen hotellskylt. I samma byggnad ligger dessutom en vårdcentral och i närheten en matvarubutik och en teater.
Det här är ju ett idealiskt ställe faktiskt för hallickar och sexköpare också. Här är det helt obemannat.
Hotellet har anmälts cirka 60 gånger på ett år och får nu ett vite på 5 miljoner kronor.
Polisen har bedrivit spaning mot lägenhetshotellet och i och med en ny lag som trädde i kraft vid årsskiftet har man nu kunnat stänga verksamheten. Hur är det möjligt att den här omfattande prostitutionen kunnat pågå så länge? Vilka är sexköparna och vad händer med kvinnorna nu? Det pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jessica Johansson. Med oss idag Pernilla Eriksson, reporter här på Aftonbladet, som är väl insatt i det här fallet. Över 1600 sexköp bedöms ha skett på det här lägenhetshotellet sedan i mars i år. Det är över 6 stycken varje dag. Hur har det kunnat pågå i så här stor omfattning så länge?
Man ska också säga att spaningsledaren betonar att 1600 är lågt räknat i deras uppskattning då. Men alltså polisinsatschef Simon Häggström, han beskriver ju det här stället som ett drömupplägg för hallickar och sexköpare. Det är ett lägenhetshotell där det mesta sköts digitalt. Man bokar i en app och får en kod till entrén och sådär, som då lämnas över till sexköparen. Han säger att han inte har mött personal någon gång när han har varit där i huset för uppsökande verksamhet. Det ligger mitt i stan, så det är centralt, lättillgängligt och diskret också. Det har inte ens varit någon hotelllogga på fasaden. Så att ryktet om det här stället har spridits snabbt bland hallickar, och så har man sökt sig dit som flugor till en sockerbit, beskriver Simon Häggström.
Men hur jobbar då polisen på platser där den här typen av verksamheter pågår?
Ja, när jag ställer den frågan så får jag lite olika svar beroende på om det är on the record eller off the record när jag har pratat med olika poliser då som jobbar med det här. Men man kan väl säga att polisen vill ju inte helt avslöja sina metoder om hur de avslöjar hotellen, utan on the record säger de att de bedriver inre och yttre spaning. Men jag kan väl säga så här, de gör ju väldigt mycket uppsökande verksamhet. Alltså de har koll på de här annonserna på olika eskortsidor och tillsammans med socialsekreterare söker de upp de här kvinnorna, de erbjuder hjälp och så vidare, och de håller också kontakten med många av de här kvinnorna som befinner sig i Sverige och får ju mycket information och sådär. Men sen är det ju, ja, nej men, de får snabbt koll på när det är mycket spring på de här hotellen.
Hur har livet sett ut för de här kvinnorna då på hotellet och vilka är de?
Ja, jag tycker alltid när man rapporterar om sexhandeln att det är jätteviktigt att lyfta fram situationen för människorna i den. Och polisinsatschef Simon Häggström beskriver ju ett helvete för de som har varit där. Merparten är kvinnor från länder som Colombia, Ukraina, Rumänien, Ryssland. Det är fattigdom i grunden. De har värvats hit med löften om att tjäna stora pengar i Sverige. Många av dem har kommit hit ensamma, det vill säga de har ingen att slå larm till om det blir farligt. Det är en stridström av män. De är i händerna på olika nätverk av hallickar som då ofta sköter chattkontakten med sexköparna, exempelvis på WhatsApp. Det innebär att sexköparna tror att de chattar med kvinnan, men istället så har de kontakt med hallicken som då förhandlar om pris och vad de ska få göra, om de nu vill ha analsex eller vad det ska vara för någonting. De här hallicknätverken kontrollerar ett stort antal kvinnor. Det är inte alls säkert att de informerar kvinnan som sitter på rummet där. Hon pratar då oftast inte svenska, ofta inte heller engelska. Simon beskrev ju målande, det sitter en 18-årig tjej från Ukraina där och in kommer en gammal gubbe som tror att hon är helt införstådd med vad som väntar, men så är inte fallet.
Hur har det sett ut på de här rummen då?
Ja, alltså väldigt så här, han är beskriven som en klassisk lägenhetsmodell med kondomer, glidmedel, våtservetter, ibland sexleksaker. Ofta vill de här kvinnorna inte sova i samma säng som de tar emot sexköparna i, så då ligger också en madrass på golvet. Den typen av miljöer.
Vilka är de här sexköparna då?
Ja, inför det här så jag kikade lite närmare på några av dem som har dömts som polisen har fångat upp just där då. Och det har ju både varit alltså turister och sådär från olika delar av Europa och utanför, men också helt vanliga svenska män som har fruar och sambor och jobb och sådär. Jag minns särskilt en man som har sambo och som även tidigare är dömd för köp av sexuell tjänst, och sen så har han då på nytt tagit kontakt med en kvinna på en escortsajt och då hänvisats till det här lägenhetshotellet.
Vilka är hallickarna och hur många fler lägenhetshotell med bordeller finns det egentligen? Mer om det här om bara en liten stund. Häng kvar. Det har pågått länge, de här sexköpen, lägenhetshotellet då, med de här kvinnorna som befunnit sig där. Berätta varför man inte har kunnat stänga det här lägenhetshotellet tidigare och om den här nya lagen.
Polisen har då byggt sitt case, men man har inväntat den nya lagstiftningen som trädde i kraft i januari i år. Och det är lagen om allmän säkerhet för hotell och pensionat. Och den innebär högre krav på att verksamheten drivs på ett sätt som inte hotar allmän säkerhet eller ordning. Och polisen har då större möjlighet att ingripa vid allvarliga brister. Som Daniel Lövgren, spaningsledare på människohandelssektionen, säger, vi kan helt enkelt förbjuda hotellrörelser i större omfattning. Och det har man gjort här, och då hamnar ärendet i förvaltningsrätten.
Och du sa det tidigare, en del av de här männen som har köpt sex har lagförts. Hur är det med de här nätverken som har bedrivit sin verksamhet där? Vilka är de och vad händer med dem?
Ja, de är ju väldigt svåra att komma åt. De här alltså det är ju inte bara ett nätverk av hallickar som har bedrivit verksamhet här, utan det är ju flera. Och Simon Häggström beskriver ett ganska stort skifte, för att för 15 år sedan så var ofta hallicken i Sverige och satt i ett angränsande rum till där kvinnan befann sig, eller till och med satt i en garderob eller något sånt. Så när man slog till så kunde man då ta hallicken. Nu för tiden så är det olika stora nätverk av hallickar som styr och kontrollerar de här kvinnorna. De befinner sig i olika länder och kontakten sköts mycket digitalt och sådär. Och så det gör, alltså, de anmäler, men det leder ju inte till någonting. De som faktiskt håller den här verksamheten går ju tyvärr fria då.
Vad säger ägarna till hotellet då?
Ja, vi har fått ett skriftligt svar från Olof Kernell som är verkställande direktör på Guestit AB, som bland annat då har drivit lägenhetshotellet på Södermalm. Och han säger att Guestit har nolltolerans mot all form av olaglig verksamhet och vidtar kraftfulla åtgärder för att förebygga sådana. Att de samarbetar fullt ut med polisen, och i de fall brott har begåtts i de bostäder som hyrs ut av Guestit så är det djupt beklagligt. Sen har ju de överklagat att den här verksamheten ska tvingas hålla stängt fram till det slutgiltiga avgörandet i förvaltningsrätten, men de har fått avslag.
Vad vet man om andra bordeller i Stockholm? Finns det fler sådana här lägenhetshotell, olika rum med lika omfattande sexhandel?
Absolut. Simon Häggström betonar ju att Även om det här stället på vissa sätt har stugit ut ur mängden, så är det ju här bara ett av flera lägenhetshotell där det sker prostitution. Han beskrev hur han nyligen hade besökt ett ställe där det var prostitution i 6 av 8 rum i en korridor. Och många av de här lägenhetshotellen där det sker prostitution ligger i Stockholms förorter.
Tror du att fler typer av bordeller kan komma att stängas nu på grund av den här nya lagen?
Ja, de har ju fler möjligheter och verktyg och agera kraftfullt i alla fall, så kan det nog bli.
Vad händer med de här kvinnorna nu då som har fått sälja sex på det här lägenhetshotellet som stängts, vet du det?
Ja, det är ju frågan man alltid återkommer till, och svaret är ju ganska ledsamt, för att när polisen uppsöker de här kvinnorna så har de alltid med sig socialsekreterare, och ett litet antal av de här kvinnorna får liksom hjälp till ett skyddat boende och att börja ett nytt liv. Men Simon Häggström beskriver hur svårt det är att på kort tid etablera tillit. Många av de här kvinnorna är rädda, de reser snabbt vidare och befinner sig nog tyvärr i liknande omständigheter i andra länder nu. Så att det är ett litet antal som kan hjälpas.
Stort tack för att du var med oss och berättade om det här idag.
Tack så mycket.
Sist här, Pernilla Eriksson, reporter på Aftonbladet. Jag heter Jessica Johansson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.